Jesus är uppstånden. Ja, han är sannerligen uppstånden. Det där behövs sägas flera gånger. Så är det med det ofattbara. Man upprepar det. Nej, men vad säger du? Är det sant? Ja, det är verkligen. Nej, men jag kan inte. Jo, men det stämmer. Och nu har vi ju under många år i vårt liv övat på detta att Jesus lever. Och det får vi fortsätta med. För det finns så mycket i vår värld som vill ta död på uppståndelselivet. Så därför ska vi påminna oss om grunden för att det är så. Och lite hindren för vad som kan hindra oss. För det första är när man vill möta Jesus, en levande Jesus, så ska man söka och finna på det rätta stället. Ängeln frågade, varför söker ni den levande bland de döda? Vers 5, Lukas 24, kvinnorna blev förskräckta av männen. Som talade till dem och sänkte blicken mot marken. Men männen sa till dem, varför söker ni den levande här bland de döda? Ja, de visste ju inte bättre. Vem kunde tro att graven skulle vara tom? Men det där görs fortfarande. Man söker livet, man söker det levande bland de döda tingen. Både ungdomar och vuxna lockas in i sammanhang och gemenskaper där utseende, ytlighet är det avgörande. Dessa influenser och andra kulturen utan Jesus är ju att man tillber det som är synligt. Och det var ju profeternas stora anklagelse mot Israel som fick dem, som gjorde att han förde dem bort i fångenskap. De tillbad döda gudar, träbitar, stenaltaren med konstiga offer som inte var till den levande guden. Och därför var deras liv dömda till undergång. Varför sökte de den levande guden bland döda ting och döda gudar? Och så har det ju fortsatt in i modern tid, även om vår tids döda gudar kanske har lite annat utseende. Och kulturerna kring dessa gudar är på ett annat sätt. Men det är väldigt mycket kroppsligt. Balstillbedjan var att rispa sig och dansa och hålla på. Mycket kroppsligt. Och avguderiet i vår tid centreras ju väldigt mycket till det kroppsliga på olika sätt. Det som också går att mätas efter och köpas med pengar är det som fångar människors uppmärksamhet. Och det görs möjligt bland annat genom saker som snabblånen, SMS-lånen. Läste en artikel där det står att nu en sak att man lånar en lång investering till sitt hem, till sitt boende som ju grunden för vår existens. Men nu lånas det till restaurangbesök och impulsköp. Det är tillfredsställelse här och nu på en gång som gäller. 2021 var det drygt 28 000 personer som sökte skuldsanering. Skuldsanering, och då om man beviljas det så hamnar man i åratal av verkligen leva med bara det mest viktiga. Inga, ett väldigt begränsat liv. Men nu firar vi påsk och vi firar att Jesus har skuldsanerat hela våra liv. Inget som anklagar oss, ingen falskhet som lockar oss har någon makt över oss. Vi får börja på nytt, clean slate som de säger. Man liksom har skrapat skiffertavlan, tavlan ren. Alla räkningar, alla mattetal som stod där, som belastade oss med skuld. Och djävulen skrev, låt stå. Men då kommer Jesus och säger, svors! Jag tvättar rent allt det där och nu börjar vi på nytt. Förlåtna, försonade, ett nytt liv, skuldsanerade. Allt det materiella har ju sin plats i våra liv. Men det är en oerhört lätt och viktig regel som Jesus kommer med. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Guds rike består inte av mat och dryck utan i just rättfärdighet. Och rättfärdigheten att vara rätt med Gud, det kommer genom hans försoningsstöd. Och segern över döda ting, över allt dött, kommer genom uppståndelsen. Ja, vi söker Jesus gärna idag i ståtliga katedraler och friska, härliga, vackra naturen. Och det kan vara rätt att söka Gud på vackra, härliga platser. Men vi ska vara uppmärksamma på att Guds ljuset som fördriver mörkret, det syns tydligast kanske just där det är lite mörkt. Vi kanske ser Jesus seger ännu tydligare bland hans, där han så att säga tvättar fötter i vår tid. Där någon går ut och betjänar barnen i missbrukarhemmen. Där man ger maten till de hungrande. Återuppbygger bombade städer eller beder med de som har drabbats av kriget. Eller av ruiner av andra slag i våra liv. Så vi söker Jesus där han låter sig finnas. Han är uppstånden och han rör sig nu i mörkret för att driva bort det. Och det är också vår kallelse att finna Jesus och gå med honom där han vill lysa upp. Församlingar kan ju hamna i slentrian. Kyrkor kan bli döda, gudstjänster kan bli döda tillställningar med bara ett upprepande av traditioner. Därför är det ju så bra den här påsken då vi möts från lite olika traditioner, Frälsningsarmén och Citykyrkan. Då får man liksom lite ny perspektiv och ny tändning. Ja, men så här kan man ju också göra gudstjänst och tillbe Herren. Så vi får inte försumma det dagliga livet med Jesus. Och påsken påminner oss om att församlingsgemenskapen ska vara den plats där man finner Jesus. Varför söker ni Jesus bland de döda? Varför söker ni de levande bland de döda? Vilken underbar påminnelse från de här sändebuden. Att församlingsgemenskapen ska vara en levande församling och där möter man en levande Kristus. En annan sak som den här påsktexten påminner oss om är vad som står i vers 6-7. Att Gud alltid genomför sina planer. Men han sa, han är inte här, han har uppstått, kom ihåg. Vad han sa till er medan han ännu var i Galileen, att människosonen måste överlämnas i syndiga människors händer och korsfästas och uppstå på tredje dagen. Ja, de hade hört men de hade inte förstått. Och vi står fortfarande inför många av livets gåtor. Det händer olika saker under livets gång som gör att vi inte riktigt ser Guds löften i funktion, att de är pågående. Och när kvinnorna kom till den tomma graven och såg den tomma graven, så såg de tomhet. Och tomheten hade liksom ingen betydelse. Har någon plundrat graven? Var det som romarna eller prästerna försökte sprida ryktet att ja, lärjungarna var här och tog bort kroppen så att de sen kunde säga att han hade uppstått enligt hans ord. Och vi behöver ibland erkänna detta, att vi kan titta in i tomheten i livet också som Jesu efterföljare. Vi kan under perioder leva i arbetslöshetens tomhet. Vi kan komma till bönen och vi upplever bönen som tomhet. Jaha, min bön den finns i det här rummet, men den kommer liksom inte vidare. Vi upplever tomheten och meningslösheten med kriget närmare Ukraina, men vi har sett det under många, många år i olika delar av världen. Vad är det för mening med detta våld, med detta härskande, med detta dödande som bara för med sig elände? Och när vi stirrar in i tomheten och inte vet vad den betyder, då ska vi komma ihåg vad Jesus har sagt. Vi ska komma ihåg vem Jesus är. För denna väntan när vi stirrar in i tomheten, den är dock under en begränsad tid. Och ibland tror jag Gud kan ge oss de där perioderna i livet då liksom tomheten liksom bara i stum. Det är liksom inget eko, inget genljud i det vi gör. Men det är en pausplats där vi väljer vem vi tror på och vad vi tror på. Inte utifrån känslan av att det här är bra och det här känns fint och det här är trevligt. Utan det är ett viljebeslut ibland att hålla sig till Kristus. Kommer ihåg hans ord, jag läser Guds ord, jag håller mig till det, jag tror på det. Jag tror att det är Gud den evige som har sagt det. Jag tror att Jesus stod för mina synder att uppstod. Det känns liksom tomt, det ekar inget halleluja i hjärtat alls. Men jag tror på det, jag håller mig till det tills tomheten går över. En tredje sak som hände denna påskmorgonen var att vi ska tro på budbärarna även om de inte faller i vår smak. Det är så att det kristna evangeliet kan komma till oss på många olika sätt genom många olika traditioner. Så här uttrycker översättningen Nybibeln det från vers 8 och 9, 11 och 12. Men då kom kvinnorna ihåg att Jesus hade sagt detta. Och när de kom tillbaka från graven berättade de allt detta för de elva och för alla de andra. Men apostlarna tyckte att det lät som tomt prat och trodde inte på det. Men Petrus sprang iväg till graven. Ja, kvinnorna kom ihåg Jesu ord, tidigare ord, och någonting började hända i dem. Tron vaknade till liv. Men apostlarna, den stora gruppen, trodde inte. Och det kan ha varit traditionen som vi vet att kvinnor var inte lika trovärdiga vittnen, även om de kände de här kvinnorna. De hade ju funnits med i gruppen kring Jesus. Men det kan också varit att det var för stort, det var för märkvärdigt för att vara sant. Vem kunde tro på att döda uppstår? Ja, Lazarus hade man ju sett i och för sig. Men det var ju Jesu ord som hade gjort honom levande. Och nu var ju Jesus död. Så nu var det väl liksom inte chans att det kunde hända igen. Och männen hade ju också hört talat om det här med uppståndelsen. Men det liksom fastnade inte. Det fanns ingen referens i deras erfarenhet att det där kunde vara. Redan så tidigt som när Petrus och Jakob och Johannes var med Jesus på förklaringsberget, uppenbarelseberget, och såg Jesus där förhärligad och ljusskenet, och Mose och de här uppenbarelserna. Och så när de gick ner från berget efter allt det här underbara, där de gärna hade stannat kvar, så berättar Jesus för dem att de får inte tala om det här för någon. Ni får inte berätta för någon vad de sett förrän människosonen har uppstått från de döda. Och därför höll de det för sig själva. Men, så här står det i Markus 9 och 10. De talade med varandra om vad som menades med att uppstå från de döda. Uppstå från de döda, ja, vad kan det vara? Det hade de nog en liten filosofisk samtal om. Så de hade mött uttrycket, men aldrig ändå inte kunde förstå att det gällde här och nu. Men Petrus, han vågade tro på kvinnopratet och springer iväg till graven. Och Johannes evangeliet berättar om en annan lärjunge, förmodligen Johannes själv, som också sprang till graven och såg och trodde. Och det där kan jag känna igen mig. Och inte minst när jag växte upp i frikyrkan, i Frälsningsarmén, då var det ju vi som liksom hade sanningen, va? Och man kunde vara lite misstänksam åt andra kyrkor. Och vi har lätt för att klistra etiketter på varandra. Ja, Svenska kyrkan, där kan man ju säga, det är ju så lätt att tala om allt det negativa, och präster som inte ens tror på Jesus själva. Så glömmer man alla underbara vittnesbörd om hur också Svenska kyrkan leder människor till tro och förvandling och berättelser om evangeliet. Ja, men då är ju katolska kyrkan, de är ju ändå lite konstiga med alla dessa helgon och Maria himmelsfärd i all sin dag. Kan liksom de förvalta det sanna evangeliet med de där lite obibliska traditionerna? Ja, när jag var ung i min tjänst så mötte jag några som hade konverterat till katolicismen, och de introducerade mig till Wilfrid Stinisen, en katolsk munk som jag lever inte längre. Och jag blev så gripen och tagen av hans andliga djup och tydlighet. Vilken välsignelse det var för mig i min andliga utveckling att komma i kontakt med den katolska andligheten på det sättet. Ja, men nu då, det ortodoxa, de kan väl ändå inte vara riktigt troende. Tänk bara patriarken Kirill där, som stöttar Rysslands krig i Ukraina. Ja, alltså, de ortodoxa kyrkorna, de kan leva lite farligt, för att de lever så nära i tron att de jordiska härskarna är tillsatt av Gud. Och det är en stor frestelse att alliera sig oavsett vad. Men jag tror också vi har mött katolsk andlighet och katolska präster som förmedlar ett underbart gudomligt liv. Jag var på en ekumenisk samling för många år sedan då en armensk präst berättade. Han kom i en svart munkkåpa och sån där stor huvudkåpa som man ser i körkaren eller andra illustrationer av djävulen själv, liksom en mörk kåpa som går. Det var liksom bara lien som fattades till den där armeniska prästen. Han skulle vittna, så fällde han ner sin kåpa och berättade hur han som tonåring hade varit med en kamrat och gått upp på berget Ararat på en utflykt. De var inte troende och fick övernatta på ett kloster. Och på morgonen när han hörde munkarna sjunga och såg solen gå upp vid berget Ararat, då träffade Gud honom på ett underbart sätt. Och han berättade om denna förvandling och hur kallelsen till att själv bli munk var. Wow! Gud är där också. För Jesus lever och är uppstånden efter sitt ord. Och den som grundar sin tron på Guds ord och löften får möta en levande Kristus. Och vi ska inte förakta budbärarna om de ser lite annorlunda ut än vi frikyrkliga. För Gud kallar den han vill. Och för att riktigt understryka sin egen mångfald så låter han sig inte fångas och stängas inne i någon speciell tradition. Ja, det här var på morgonen. Och de trodde att Jesus var uppstånden innan de hade sett honom. Tron hade börjat redan innan de såg att det var sant. Och det är en uppmuntran till oss att gå från tro till relation. För det behövs mer än idéer, det behövs mer än hopp på ord och bibelcitat. Jesus har kommit och uppstått för att vi ska ha ett personligt möte med honom. Och när kvinnorna och Johannes och Petrus hade sett den tomma graven, så är det som i de här spänningsromanerna eller filmerna. Det är en riktig cliffhanger. Graven är tom. Vi börjar tänka på löftena han gav oss. Men vad händer nu? Hur ska det gå? Hur ska det gå? Hur ska det här gå? Ja, de sökte sig till varandra och började prata om det här. Och sen tar Jesus själv initiativet. Det är Jesus själv som senare på dagen visar sig för Maria från Magdala där i trädgården. Och Lukas berättar om hur några lärjungar också den samma dag vandrade på Emmaus och får sällskap med en person, och det visar sig vara Jesus. Och lärjungargruppen stänger dörren och pratar om det här och undrar vad är det som händer. Och då kommer Jesus själv och står där mitt ibland dem. Och han kommer tillbaka för att Thomas också ska bli säker på att han sannoliken lever. Så efter detta blir det ju tydligt för alla, ögonvittnen är de till Jesu uppståndelse. Och nu har de någonting att berätta. Inte bara att de har sett indicier, att de har trott på profetenorden, utan de har ett personligt möte med Jesus. Och alla svek och allting det där, det blir förlåtet. Nu är det en ny skapelse, en ny början. Guds rike av evighet har kommit tydligt och synligt redan här på jorden. Och vi får leva i detta, istället så. Vi får leva i detta. Att det personliga med mötet kommer förr eller senare, efter att vi har tittat in i den tomma graven och inte vet hur det ska gå med det vi har. Och därför får vi också här idag nu ta en stund, och vi har lovsång och tillbedjan till denna levande Gud, men också att du får komma fram och bli smord med olja. Och detta lilla enkla påtagliga tecken, ibland kan det vara något så enkelt symbol som lite olja på din panna, som blir liksom mötet med den uppståndne. Så låt oss fira det som verkligen har hänt för oss, i oss och ibland oss. Kristus Jesus, tack du den store skuldsaneraren, att du på korset förlät våra synder och försonade oss med Gud. Och att försoningen får vara grunden för vår relation med varandra. Tack Gud att du lät din skaparkraft verka i Kristus, så att hans döda kropp blev en uppståndelsekropp, så att han kunde visa sig för lärjungarna. Och att du Kristus är genom din uppståndelse närvarande här med oss. Tack att vi får se dig med trons ögon och beröras av din helige ande. Kom Jesus, hela våra hjärtan och läk våra kroppar och stärk oss till att bära ut detta vittnesbörd i världen. Amen.